godhet
i tro. Okej, men det var kristendomen hävdar. Och sen så hävdar kristendomen att det här hände på en specifik plats. Jesus föddes, vart då? Föddes Jesus? Jo, säg, ni kan. Man får säga även om man har fyllt 20. Vart föddes Jesus? Elisabeth, hjälp oss.
Betlehem.
Tack. Okej. Okay. Så Jesus föddes i Betlehem. Vart dog Jesus då? Det är en mycket större stad, men ganska nära Betlehem. Vart dog Jesus? Var blev han korsfäst? Vilken stad var han idag? Vad säger Ester? Vill du säga?
Jerusalem.
Ja, i Jerusalem, eller hur? Så, kristendomen gör påståenden om någonting som händer på en specifik plats, men också en specifik tidpunkt. Tänk gärna på det nästa gång ni läser julevangeliet. Då anges det, den och den var ståthållare, den och den var landshövding och det var i deras regeringsår, si och så. Det finns en tydlig historisk angivelse när det hände också. Vi kan jämföra med buddhism till exempel. Jag vet inte, har ni läst om buddhism i skolan? Någonting på religionsundervisningen? För en buddhist så är det inte jätteviktigt när Buddha levde. Det är inte jätteviktigt om Buddhas kändaste predikan, om den är korrekt återgiven eller inte. Det är inte huvudpoängen. Om det skulle visa sig, jag vet inte hur man ska kunna bevisa det, att Buddha inte ens har levt. Det spelar inte heller så jättestor roll. För det är de här idéerna som finns inom buddhismen som är viktiga. Och många, åtminstone i Sverige, många som liksom åtminstone som när jag lyssnar på dem låter som att de är buddhister. De kanske inte skulle kalla sig själva buddhister, men de gillar att meditera och de gillar yoga och de tycker att buddhismen har ett fint budskap. De är inte jätteintresserade av de här historiska detaljerna. Det är inte det viktiga. Utan bara att man ska få ta hand om planeten och man ska vara snäll mot andra. Och det räcker så. Men för oss kristna är det jätteviktigt att Jesus faktiskt levde. Och att han faktiskt dog. Och att han faktiskt uppstod. Och då ska jag fråga, är det någon som har Bibel med sig idag? För nu ska jag vilja att vi läser från första Korintherbrevet 15. Och man får läsa från mobil i telefon. Och då tänker jag att vi slår upp alltså 15 kapitlet och så ska jag vilja höra 3 verser här. Så kan inte du börja och läsa vers 15? Vers 17 ska det vara. Första Korintherbrevet 15. Vers 17.
Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder.
Ja. Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är kvar i era synder. Sonja, kan du läsa vers 18 snälla?
Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade.
Ja, och om det är så att Kristus inte har dött och sedan uppstått, de som tror på Jesus är förlorade. Då har de inte förlåtelse för sina synder. För det hängde ju på just att Jesus var där han sa att han var och gjorde det han sa att han skulle göra. Dö för våra synder och sedan uppstå för vår rättfärdiggörelses skull. Och mamma, läs vers 19.
Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi det mest beklagansvärda av alla människor.
Ja, det lät ju jättedeppigt. Men nu måste vi lite gladare förbi. Kan vi inte sluta med vers 20? Kan du läsa vers 20? Då om Anders skickar vidare. Ja, Går det bra? Vers 20. Den här är glada versen.
Men nu var det ut och uppstår ni döda som förstidslängningen av det inkommande.
Jättebra. Så vi blir inte oroliga för det, för han har faktiskt uppstått. Det här också, den förstlingen av de insomna. Alltså det som Paulus menar här, det är att han har gjort det först, han gick före oss. Men, vilka kommer sen? Amin. Så ni ska också uppstå. Om ni inte lever fortfarande när Jesus kommer tillbaks. Det vet vi inte. Men vi ska också uppstå. Och är det så att vi lever när Jesus kommer tillbaks, då kommer vi att få en uppståndelsekropp. Fast den vill inte ha dött. Så då blir det Östen och Helga 2.0 ännu bättre. Är ni med? Så ibland så kommer det ju uppdateringar på mobilen och så säger går du med på den här uppdateringen? Vi har fixat lite buggar. Och så kanske man trycker ja. Och förhoppningsvis har man tillräckligt mycket utrymme. Ibland säger att det inte går för att uppdateringen är för stor. För de vill att man ska köpa en ny mobil. Men vi säger att det funkar. Och så funkar saker och ting lite bättre. Och så är det med uppståndelsekroppen. Att ni kommer att vara er själva när ni har uppstått. Men bättre. Så ni kommer inte att bli förkylda. Och ni kommer inte att drabbas av lunginflammation. Och ni kommer inte att synda. Det är det bästa uppgraderingen egentligen. I himlen finns ingen synd. Vad sägs om det? Men det var ett litet parentes här. Nu ska vi tillbaka till ordningen här. Så, alltså, om man som historiker ska försöka granska Bibeln och vad den säger, då behöver man fundera på det här. Vad hävdar Bibeln? Det är här Bibeln hävdar. Och det är jätteviktigt för dess trovärdighet. Och historiker generellt, det går alltid att hitta någon som inte håller med, vad man än säger. Men generellt så kan man säga att historiker, även de som inte är kristna, de är eniga om de här fakta. Jesus levde. Det kan vi vara säkra på, även om vi inte tror på honom. Jesus blev korsfäst av romarna. Vi återkommer till det om vi hinner, hur vi kan vara säkra på det. Men det kan vi vara helt säkra på också, även om vi inte tror. Och det kan den som ni talar med, kan ni berätta för dem att det kan vara helt säkra på också. Hans kropp lades i en känd grav, alltså man vet vart hans kropp lades. Det var inte så att hans kropp försvann efter att han hade dött. Och ingen visste vad som hände sen. Det tror jag är lite så här, kan man säga, påhittade fiktionsböcker där man vill skriva spännande om Jesus. Då kan det vara så där att hans kropp försvinner och man vet inte, ingen vet vad som har hänt. Men så var det inte, utan det är tydligt i Bibeln att han lades på en plats där folk, som folk kände till. De visste vart han låg. Och den graven hittades tom. Så långt kan även ateister hänga med. Men sen är frågan. Varför är graven tom? Det är det som är den stora frågan. Men så här långt, det här kan vi vara säkra på. Ingen seriös historiker hävdar att Jesus inte fanns. Det finns alldeles för mycket källor om honom. Och dessutom så finns det en massa vittnen som hävdar att de har träffat Jesus som uppstånden. Och det är ju någonting som historiker som man är väldigt intresserad av. Finns det vittnen som kan säga att vi var med och såg att det här hände? Och det finns faktiskt en uppmaning också i Bibeln. Många vittnena lever än. Prata gärna med dem om ni är osäkra på att Jesus verkligen uppstod. Paulus skriver bland annat om det. Har ni några frågor så här långt? Man får fråga mitt i också. Så då är frågan, vad hände med Jesu kropp? Så här kan man diskutera. Och är man en utredare, jag har ingen erfarenhet av sånt här, men kanske att ni också tittar på tv-serier ibland och så är det, har det hänt någonting och så ska utredaren komma in och börja nysta, vad är det som har hänt? Ofta är det då ett brott som har skett. Och då behöver man fundera, vem har förmåga att utföra det här? Som man funderar på som utredare. Och vem har möjlighet? Så till exempel, om det är, vad ska jag hitta på, en jätteskicklig hackerattack som släcker ner alla datorer i Österbotten. Då tänker polisen, här måste jag ha någon som är jätteskicklig på datorer. känner vi till några som är jättebra hackare. Nu för tiden så tror man ofta att det är ryssarna. Det skulle klara. Men det är så man måste börja. Vem är tillräckligt skicklig för att klara av att göra det här? Och så börjar man kolla, har de haft möjlighet att göra det? Och ofta i de här tv-serierna i alla fall, då åker de hem till någon och så säger David, vart var du torsdag den 23 februari? Ja, så kanske David säger, ja men då hade jag bibelstudiet. Vad säger det? Kara bibelstudiet. Här kanske. Ja, och då finns det andra som kan säga, det stämmer. Och ja, då säger de, ja då var det inte du. Är ni med? Så man kollar, hade de möjlighet att göra det här? Då har vi några som hade tillgång till Jesu kropp. Visste vart graven låg, för det var någonting man kände till. Och hade möjlighet att stjäla kroppen. Romerska myndigheterna, visste om det. Judarna, och då tänker jag framförallt Stora rådet. Ni kommer ihåg det kanske, att det är Stora rådet som Jesus ställs inför på långfredagen. När Judas har förrådit honom och soldaterna griper honom i ett semande trädgård och släpar med honom. Då ställs han inför Stora rådet. Det blir typ som en domstol kan man säga. Och i den här domstolen så anklagas han för hädelse. Alltså att han har hädat, han har liksom talat illa om Gud. Framförallt då att han har sagt att han är Guds son. Och det kan han ju inte neka till och vill han ju inte neka till, för det är ju sant. Sen har de också falska vittnen som träder fram. Vi behöver inte gå in på det. Men Stora rådet dömer dem till döden. Men de har ett problem. Kommer ni ihåg? Vad är Stora rådets problem? De dömer Jesus till döden. Men de är ändå inte klara. De är missnöjda. Kommer ni ihåg? Nu får de vuxna hjälpa till om ni kommer ihåg. Vad är det för problem? De vill döda Jesus. Men får inte det. De har inte rätt att döma någon till döden. Romarna hade ensam rätt på dödsstraff i Romariket. Och det var ju för att de ville att skulle ha koll på vilka som blev dömda till döden och varför. Så därför måste Stora rådet ta med Jesus till Pilatus och säga, du måste döma honom till döden. Så att han blir korsfäst. Okej, så judarna visste vart Jesus fanns. Och vad gör de när Jesus har blivit begraven? Kommer ni ihåg det? Jesus läggs i en klippgrav och det betyder egentligen att det inte är en grop i marken utan det är förmodligen mer som en grotta. Så att det är liksom en öppning i berget och så la man in kropparna där. Och så liksom vill man ju stänga igen graven för att undvika att det är rovdjur eller asäter eller så. Men vad gör Stora rådet? De är nervösa. De säger så här, tänk om lärjungarna kommer och stjäl kroppen och säger att Jesus har uppstått. Vi måste hyra vakter som står vakt. Vi måste se till att ingen kan komma åt graven. Det är jätteviktigt. Så de har tänkt sig för innan här så att kroppen absolut inte ska försvinna. Och så är det lärjungarna. Det är de egentligen tre grupperna som man kan tänka sig har förmåga att göra någonting och möjlighet. De vet vart Jesus ligger. Men då är ju frågan, hur är med motiv? De romerska myndigheterna, de har ju inget intresse av att röva bort kroppen och säga att Jesus har uppstått. Det känner vi ingenting på, det är ointressant. För dem är det en brottsling som har dömts till döden. Judarna vill ju motsatsen. De vill absolut inte att Jesus ska fortsätta att bli omtalad, att folk ska lyssna på honom och tro på honom. Det är ju det värsta som finns. Det är därför de har de här vakterna. Lärjungarna då? Det här är någonting som vissa hävdar idag. Kan det inte ha varit så att lärjungarna stal kroppen och sen sa att Jesus hade uppstått för att det som de trodde på liksom skulle bli mer trovärdigt för andra? Det är någonting som förs fram, åtminstone amerikanska böcker och i Sverige talar man om det ibland. Jag vet inte om ni har hört det. Men det är liksom en anklagelse som ställs mot de kristna. Och det tycker jag låter, om jag försöker lägga undan min tro och övertygelse, det låter väl lite logiskt sådär idag. Men tänk på vart lärjungarna var. På långfredagen. Och på påskafton. De gömde sig för att vara jätterädda. De stängde dörren och de låste dörren. Och så satt de där och hoppades att soldaterna inte skulle komma och anhålla dem också. De hade ju sett Jesus död och tänkte, Jesus var ju mycket starkare och klokare än vi. Vi har ju ingen chans om Jesus blev död. Och trots att Jesus hade talat med dem och sagt, på den tredje dagen ska jag uppstå. På den tredje dagen ska jag uppstå. Människosonen måste dö och sedan uppstå. Så har de glömt det. Eller de vågar inte riktigt tro det. Där och då. Och lärjungarna, de hade aldrig klarat av en sån här konspiration, för de är jätterädda och oroliga för hur det ska gå för dem. Och dessutom, det som händer med dem som tror på en uppståndne Jesus, det är att de ofta blir förföljda. Man har inget att tjäna på världsligt sätt att tro på Jesus på den här tiden. Utan i romarriket är det tvärtom farligt att tro på Jesus. Jag ska prata lite om det sen. Men av apostlarna, om vi tänker bort Judas som förrådde Jesus. Och så har man ju lite fyllnadsval som har blivit 12 igen. Och så aposteln Paulus brukar man räkna som den 13. Så är det bara Johannes, den yngsta, som vi tror inte dog martyrdöden. Alltså inte blev dödad på grund av sin tro. Så det är väldigt, väldigt farligt att vara lärjunge och hävda att Jesus var uppstånden. Så motivet för lärjungarna finns egentligen inte där heller faktiskt. Inte då. Och då kan man ju säga så här. Kanske möjligt ändå. Det kanske till och med är den troligaste förklaringen. Att Jesus faktiskt uppstod. De andra alternativen verkar sämre. Vi ska snart ta en liten paus. Men jag tänkte fråga er först. Jag vet inte om ni har läst filosofi, men inom filosofi brukar jag ibland tala om cirkelresonemang. En del av er kanske känner igen det här samtalet från när ni var mindre. Nu säger pappan så här, nu är det dags för dig att gå och lägga dig. Och så säger bara, varför det? Säger pappan, för att klockan är 8, det är läggdags. Säger barnet gärna, varför det? Och så säger pappan, för det är ju då det är dags att du ska sova. Gå och lägga dig. Här kan ju barnen känna, det kommer ingen riktigt bra motivering till varför jag ska gå och lägga mig. Det blir ett cirkelresonemang. Varför ska jag gå och lägga mig? För att jag tycker att du ska gå och lägga mig. Ja, men varför tycker du det? Jo, för att jag har sagt att du ska gå och lägga mig. Man får inget riktigt bra svar här som barn. Så här har jag sagt till mina barn ungefär, tror jag. Det här brukar man kalla ett cirkelresonemang. Alltså, när någon frågar varför, så säger man bara, därför, typ. Ungefär så. Och det här är någonting som kristna ibland blir anklagade för av de som inte tror. Alltså att det är ett cirkelresonemang. Vad säger ni om det här? Får ni fundera lite grann. En kristen säger så här. Jag tror att Bibeln är Guds ord. Så säger vi. Då säger en icke-troende. Varför det? Varför tror du det? Så säger en kristen kanske så här. För att det står i Bibeln. Och det räcker för oss som tror. Varför tror vi? Jo, för att den heliga ande har övertygat oss om att Bibeln är Guds ord. Men för den som inte tror på att Bibeln är Guds ord, då blir inte så övertygad att vi säger att den är Guds ord därför att den säger att den är Guds ord. Tänker ni om det? Kanske inte världens bästa formulerade fråga. Men kan ni hålla med om att om man ska försöka sätta sig in i en icke-troendes perspektiv, kan ni hålla med om att det blir inte så övertygande då? Man tycker kanske inte att man får några nya bevis. Några nickar lite grann. De tycker det själva i alla fall, att det här är ett cirkelresonemang. Vad säger ni om det här då? Om vi uttrycker oss lite annorlunda. Nu blir det lite längre. Den kristen säger så här, jag tror att Bibeln är Guds ord. Så säger en icke-troende, varför det? Och säger den kristna, för att Jesus säger det. Jesus bekräftar ju det gamla testamentet. talar om det gamla testamentet och så säger han att det är sant. Han säger, jag har inte kommit för att upphäva lagen, eller upphäva det gamla testamentet, utan för att göra då? Vad ska han göra med gamla testamentet? Uppfyller, eller hur? Han uppfyller alla de här lagarna som vi inte klarar av att uppfylla. Just det. Så Jesus bekräftar Bibeln i Guds ord. Han talar till exempel om Jona. Jona i, nu är det min, den bibelöversättning vi hade när jag konfirmerade mig för 100 år sedan. Men Jona i valfiskens buk står det då. Det är ju en av de ställena i Bibeln som är jättesvår att förstå. Och så pratar Jesus om att han är som Jona. Som var i valfiskens buk i 3 dagar. Och sen blev uppspottad på land igen. Så ska det gå med människosonen, säger han. Alltså, ska dö. Det gjorde inte Jona, men typ. Och så sen på den 3:e dagen ska han komma tillbaka. Så Jesus bekräftar även en av de sakerna i gamla testamentet som kanske är svårast att tro på för oss idag. Han säger att det är sant. Så är det även med mig. Okej, nu tappar jag bort med. För att Jesus säger, säger den kristne. Så säger en icke-troende sådär. Varför ska jag lita på Jesus? Och då kanske man säger så här. För att han sa att han var Guds son, att han skulle lida och dö och sedan uppstå. Sen gjorde han det. Därför kan vi lita på det Jesus säger. Nu blir det i alla fall lite mer information för den icke-troende än bara vi tror på Bibeln för att den säger själv att den är Guds son. Och här blir det också en skillnad, det tänker jag bra, med andra religioner som är heliga skrifter. Så till exempel Mohammed hävdar ju att Gud har talat till honom genom en ängel och så har han berättat för andra vad han har sett i sina drömmar och visioner och så har de nedtecknat det och det är heligt och är jätteviktigt för människor att följa. Men finns det några andra bevis för att det är så? För att Mohammed verkligen fick höra en massa saker av Gud? Nej, det gör det ju inte. Det finns inget annat som stöttar hans påstående. Så därför tycker jag det är viktigt att återkomma till det här. Om vi ska vittna om Jesus, om vi ska vittna om våran tro. Att man försöker komma ett steg till förutom bara, ja men jag, min mamma och pappa sa det till mig när jag var barn och sen har jag alltid trott det. Det är jättebra. Men det övertygar inte någon annan som inte tror. Och har växt upp med en mamma och pappa som alltid har sagt, Gud finns nog inte. Kanske. Förmodligen. Ungefär så. Frågor eller kommentarer kring det här? Då tänker jag att vi skulle ta en liten paus här. Och då skulle jag vilja att ni diskuterar lite grann, kanske lite svårt, men det vi har pratat om hittills. Och igår vet jag att det blev så här tydlig familjegrupp. Så idag tänkte jag göra som jag brukar göra i... Nej, nu. Ja, vad finns det för bevis för Jesu död och uppståndelse som man ska tänka som en historiker sådär? Är det ofint att börja med lag 4 längst bak? Vad sa ni där bak? Vad pratade ni om?
Du sa att ett starkt bevis för att det har inte bara stått i Bibeln utan också i historiskt material som historieböcker som inte kristna har skrivit.
Just det. Jättebra. Och som man brukar säga ibland, spoiler alert. Det här tänkte jag ta upp senare. Men jättebra att ni tog upp det i grupp 4. Det finns andra källor som talar om Jesus på ett liknande sätt. Finns det någon som tog upp något annat? Vad sa ni i grupp 3?
Det var nog inne på samma spår. Just att det finns mycket som icke-kristna källor som är historiska som berättar om det.
Ja. Och om man håller sig till bara det som vi har pratat om hittills, då är det ju just det här att det blir svårt att hävda att lärjungarna eller någon annan hade något att vinna där och då på att Jesu kropp försvann. Tvärtom hade lärjungarna mycket att förlora på att liksom säga Jesus är uppstånden. Och det blev ju också så att när de började prata om Jesus och att han hade uppstått efter pingsten, då blir de ju inkallade till Stora rådet. Och så är det, vet jag, att Petrus och Johannes, tror jag, som får ställas inför Stora rådet. Och så säger Stora rådet så här: sluta prata om att Jesus har uppstått. Det blir oro här i Jerusalem. Är det någon som kommer ihåg vad de säger då? Petrus, som ofta är modig, förutom just där på långfredagen, men ofta annars är modig, han säger:
vi måste tala.
Vi måste tala.
Ja.
Vi kan inte tiga om det vi har sett och hört. Vi måste berätta om Jesus. Det är ett sånt underbart budskap. Ja. Så det ska jag säga, det är en sån där sak som vi kan anföra. Fikat såg jättegott ut, men jag tänker 10 minuter till. Orkar ni det? Det är sällan någon säger nej, men det kommer ju känna ändå. Men innan någon säger nej så drar jag vidare här. Då är frågan så här: kan vi lita på evangelierna? Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Spoiler alert här igen från kameramannen. Han viskar ja. Men vi säger det en gång då. Vi har att göra med någon som inte tror, som är lite mer motsträviga. David var väldigt lätt övertygad där. Ja. Och när historiker tittar på dokument som beskriver någonting som påstås ha hänt i historien, då brukar man säga att de har 3 kriterier som man tittar på. Man försöker granska. Och det första är ett väldigt konstigt ord. Ett bibliografiskt test. Och biblio känner ni igen. Vart känner ni igen det här ifrån? Början av ordet. Biblio. Jag kan tänka mig att det finns något här i Jakobstad. Bibliotek, eller hur? Där det finns en massa böcker. Graf har att göra med att någonting är skrivet. Grafen. Men det har alltså med själva boken, själva dokumentet, det bibliografiska testet. Och så brukar man ta ett internt test, att man liksom ser på dokumentet i sig. Och så brukar man ta ett externt test, och det var det som några av grupperna var inne på. Man jämför med andra källor. Stämmer överens med vad andra källor från samma tid hävdar och visar. Och jag tänker att innan rasten så ska vi hinna prata lite om det här första bibliografiska testet. Hur säkra kan vi vara på att det som Matteus till exempel skrev i Matteus evangeliet, att det finns bevarat i våran bibel idag? Det är nästan 2000 år sedan han skrev. Hur säkra kan vi vara på att det liksom är samma budskap? För en sak som ibland av de icke-troende brukar anföras som kritik mot Bibeln, och även då liberalteologer som kanske säger sig vara kristna men inte tror på Bibeln. De brukar, jag vet inte om ni gör det här i Finland, men de brukar säga: men tänk, det blir som viskleken ungefär. Har ni lekt viskleken när ni var små?
Ja, trasiga telefoner.
Trasiga telefoner. Man sitter i ring och så ska någon komma på en mening som man viskar till den som sitter till höger, till exempel, kan vi säga. 17 köttbullar rullade ner för bräntan. Eller något sånt där. Och så ska man viska det vidare. Och så är det jätteroligt om det kommer fram till den sista och så är det något helt annat. Nu är det köttfärslimpa kanske, och 18 köttfärslimpor eller något sånt där. Och poängen med det här är ju att säga: saker och ting förvanskas över tid. Det är det man vill visa på. Borde det inte vara som i Bibeln? Det är en kritik mot Bibeln då, som man brukar framhäva. Och då kan vi prata om det här, eller vi kan nämna det här. Det här är lite krångligt, men jag försöker förenkla lite grann. Bibeln som vi har den idag, det är ju inte så att man har hittat liksom en hel bok så här från första århundradet med alla bibelböcker. Utan istället har de här bibelböckerna bevarats på olika ställen. Så Korintherbreven har bevarats i Korint, till exempel. Paulus skrev till Korintherna. Och evangelien har använts i alla olika församlingar som fanns. Och man läste evangelien och man hade sin egen kopia av evangelien. Och sen när de här blir slitna, då har man kopierat dem. Och oftast har det gått till så att... och det här hade vi i skolan när jag gick i mellanstadiet, tror jag fortfarande, vi hade diktamen. Då läste läraren någonting och så ska man skriva av det. Ofta var det för att träna engelska. Så då läser läraren och så skriver eleverna av och så kollar läraren, ja, där blev det fel, du måste byta. Det ska inte vara och med K, det ska vara och med CH. Och så har man gjort när man har då fört vidare det här budskapet. Då har man kopierat de här bibelböckerna och skickat dem till andra församlingar. Och det gör att det finns jättemånga sådana manuskript från olika delar av världen. Och det som är häftigt om man jämför med dem, när man jämför dem, det är att de säger samma sak. Och ibland kan det vara så att någon har satt ett komma på fel ställe eller att man har blandat ihop ordföljden. Men det som är fördelen då, vi har så många manuskript, så det går att se vilket manuskript som har fel, som där man har gjort på ett annat sätt. Det är ett tufft jobb för de som sitter och jobbar med det, men det blir väldigt tydligt. Och om man ska tala om den här trasiga telefonen, alltså att någonting förvanskas, då kan det vara saker som inte egentligen spelar någon roll för vad man tror. Är det så att i en viss vers ska stå Jesus Kristus, eller ska det kanske stå Kristus Jesus? Det spelar inte jättestor roll, eller hur? Så att vi kan vara trygga på att det som finns i Bibeln, det är det som har stått från början. Och det som står i Bibeln, det är också intressant att veta. Hela Nya Testamentet. Det är många fler manuskript som stödjer vad det egentligen ska stå än några andra dokument vi har från antiken. Så att om man säger så här, ja men det där är så gamla dokument, man kan inte lita på att det stämmer. Ja men då kan vi inte tro på Romarriket. Eller på några av kejsarna där i Romarriket. Det är från ungefär samma tid. Det finns mycket mindre material om dem. Julius Caesars berättelse om sina fältslag. Nej, det kan vi inte tro på att det hände för att det är så gamla dokument. Alexander den store som erövrade en stor del av den för oss då kända världen tog sig ändå bort till Indien med sina grekiska soldater. Nej, vi vet inte om det hände, det var så länge sedan. Och så tänker inte människor när det gäller något annat än Bibeln. Så därför tycker jag att det här är ett bra argument, det bibliografiska argumentet. Och man behöver inte vara expert på manuskript för att kunna ta upp det här med någon som inte tror. Utan man kan nöja sig med bara att säga att det som Bibeln talar om, det är mycket mer väl dokumenterat än mycket av det som du är övertygad om är ren historia. Där tänker jag, nu är klockan nästan 14.50. Och innan vi pratar om det här andra saken, interna testet, så tänker jag att det passar bra med paus. Vad säger chefen om det? Tummen upp. Ja, visst. Vad fint.